Här börjar Mystiska Monte Carlo av Heidi Rice i översättning av Jesper Larsson, inläst av Alexandra Drotzerun för Harlekin. Dedikation till Teresa och Alan, de bästa världarna som finns. Prolog. Bell. Medelhavssolen sken från en klarblå himmel och jag såg ner i min bäste vän Remy Galantis grav. Solen förmådde inte smälta den iskalla sorgen som jag gått och burit på i en hel vecka. Ända sedan Remis bil kraschade in i skyddsbarriären på Galantis testbana i Nice. Om och om igen såg jag de fruktansvärda scenerna framför mig i plågsam slow motion. Kraschen, elden som flammade upp. Men trots att jag hade gråten i halsen föll inga tårar. Nej, jag hade inte gråtit. Varken för Remis skull eller för min egen eller hans storebror Alexis. Helt enkelt för att jag inte kunde. Jag var fortfarande förlamad av sorg. Prästen fortsatte prata på franska och jag sneglade bort mot andra sidan graven där Alexis stod. Han bar en mörk linnekostym och var omgiven av lokala dignitärer och kändisar som hade slutit upp mangrant för att visa sin respekt nu när Monacos och racingvärldens viktigaste familj hade förlorat en av sina söner. Men Alexis såg som vanligt väldigt ensam ut. Sänkt huvud, stel hållning. Det mörka håret var rufsigt, som om han hade dragit handen genom det 1000 gånger sedan vi såg Remy dö. Hans ögon var också torra, precis som mina. Kände han sig också förlamad inuti, förkrossad av sorg efter att ha förlorat en person som hade betytt så mycket för oss båda. Remy hade varit min bäste vän, ända sedan jag som 10-åring flyttade in i släkten Galantis stora hus på Rivieran när min mamma fick jobb där som hushållerska, strax efter att Remis och Alexis mamma hade stuckit iväg med sin älskare. Det kändes som om en del av min själ hade slitits ut. Men Alexi hade förlorat sin bror, den enda som stått honom riktigt nära efter att deras mamma försvann. Nog måste han vara lika förkrossad som jag, om inte ännu mer. Men han såg inte så förkrossad ut när han höjde blicken och tittade på prästen. Hans blick var snarare otålig och irriterad. Han såg arg ut. Nej, rasande. När jag kom att tänka på det som hände en vecka tidigare kände jag hur det började hetta inuti mig. Kvällen innan Remy dog var samma kväll som jag trodde att mina innersta önskningar hade blivit verklighet. Det var den kvällen då jag och Alexi älskade med varandra för första gången. Jag mindes doften av salt och klor. Den berusande känslan av att få ligga i Alexis famn i några minuter och upptäcka vad sex verkligen handlade om. Skrämmande intimt, men samtidigt enormt upphetsande. Känslan av förödmjukelse fick då spänna i bröstet. Jag såg på Alexi på andra sidan graven. Sedan den kvällen hade han inte pratat med mig. Jag hade försökt ha kontakt med honom, men han hade alltid haft annat för sig. Det kändes pinsamt att jag reagerade likadant som vanligt, till och med nu på hans brors begravning. Det räckte med att titta på honom för att det skulle börja pirra i huden. Remy hade alltid ställt upp för mig och nu ville jag ställa upp för Alexi. Jag visste att Remy skulle ha velat det. Ändå kände jag mig skamsen, för jag förstod ju att det inte bara var Remys önskningar jag ville uppfylla. Samtidigt som prästen avslutade ceremonin och hans sista ord svävade bort i den milda brisen kom jag att tänka på det sista Remy sa till mig. Min bror behöver dig, Bellissima. Alexi är ensam. Det har han alltid varit. Lova mig bara en sak, Bellissima. Låt honom inte stöta bort dig. När jag såg hur Alexi tog lite jord från kanten av graven och kastade på kistan tänkte jag på det löfte som jag hade gett Remy. Alexis rörelser var stela och långsamma, som om han hade en tyngd på sina axlar som han knappt orkade bära. Han såg så förtvivlat ensam ut just då. Medan de andra begravningsgästerna, av vilka många inte ens hade träffat Remy, gick fram för att kasta jord på kistan, vände sig Alexi och gick mot raderna av limousiner. Han brydde sig inte om att stå kvar och ta emot alla kondolianser. Efter att ha tittat på kistan en sista gång och bett en tyst bön för Remy.